Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Så där, direkt från guldlock och de tre björnarna så hoppar vi in i veckans avsnitt som är nummer 216. Jag heter Tommy Bäcke och jag gör podcasten Kedja ut tillsammans med Nicke Nyman. Trots den här baksmällan med lappmögel vi fick idag, Nicke, så är jag på ett strålande jävla humör. Hur mår du själv?
Alltså jag mår svinbra just av den anledningen att det är så sjukt många människor som gnäller och klagar just nu. Så då tänker jag, då är jag åt andra hållet bara. Så tack alla ni som är sur och tvär för att jag får vara glad.
Jag tror att det är någonting sånt för mig också. För i morse, då var jag nära på att liksom be någon swisha ett rep. Men nu, jag är bra jävla glad idag. Jag bara säger, jag skämdes lite grann. Vi var, först och främst får jag bara berätta en grej. Vi var och käkade nu på eftermiddagen. Jag, min sambo och min dotter. Och så sitter ett par bredvid oss. Och så ska de beställa in någonting att dricka. Och grabben, han beställer in en Red Bull. Jag tror jag höll på att tappa det. Jag bara, skämtar du? Vi sitter på restaurang och du tar in en Red Bull. Nu får du fan höja dig. Men jag sa ingenting som du var. Men det där har stått och gått och gnagt på mig hela kvällen nu. Men ja, så är det. Det finns folk till allt, tydligen.
Det finns folk till allt. Det får man aldrig glömma bort, faktiskt.
Jag skulle också sen natta min dotter. Det var lite pinsamt. För jag kan inte den här sagan Guldlock om tre björnarna. Så hon fick berätta den för mig.
Vad hände med boken då?
Nej. Alltså man bara berättar den.
Jaha, det är bara hittepå på alltså.
Ingen bok och sånt. Nej, men alltså det är ju en riktig saga. Men vi behöver ingen bok. Men vi berättar bara. Men jag kan tre bockarna Bruse. Och Malin kan... Guldlock. Men idag var inte Malin hemma, hon var handla, så skulle jag berätta guldlock och det gick inte bra. Hon blev arg varje gång jag sa fel, så då fick hon berätta det.
Det är underbart.
Ja, sen hon var klar, då var hon jättenöjd och sa att jag skulle gå. Så att... Det var roligt. Skönt. Nu har jag lärt mig guldlock också.
Skönt en... att din dotter säger åt dig att gå när det är dags för att sova. Att Japp. Det har tippat över till det annat än att stanna. Du får inte gå.
Nej, hon... Var noga med det.
Ja.
Jag ska ju vara ledig en hel dag med henne imorgon, vilket ska bli jätteskönt. Vi ska till barnavårdscentralen bland annat. Och sen ska vi ha lovat henne att vi ska gå och bada.
Det är väl lyxigt.
Ja, men det kommer bli jättetrevligt. Hon gillar att bada. Hon gillar att vara hos doktorn också. Vilket är för mig helt obegripligt, eftersom att jag är i princip uppvuxen på lasarettet med bifogade filer med diagnoser och så vidare.
Okej.
Okay. Ja, det är det på en, när jag var iväg på en utbildning med mitt förra jobb. Så satt vi samlade allihopa i hotellobbyn och så skulle vi ha upprop vilka som var där och alla allergier. Och så gick de igen. Jag tror jag berättade det här förut någon gång i podden. Men han bara, ah, men Johanna, vegetarian. Ja, ah, jag är här. Johnny, jordnötter. Ja, oh, tjena. Han bara, ah, Tommy, se bifogad fil. Jag bara, tja, här är jag. Kul att vara här, kul att ses.
Skön distansen då till det liksom.
Ah, ja, gud då. Ja. Mm, han var inte riktigt frisk, han ledan heller. Så att det var, vi drog jämnt, det var skönt. Ja. Men nog om mig, nu har jag berättat liksom halva min livshistoria här, Nicke. Vi har ju spelat en del Discord tillsammans det senaste, faktiskt.
Ja, eller vi har kastat disk i alla fall tillsammans.
Det har vi gjort.
Kan vi säga.
Vi har kört en hel del. Jag har kört mer fieldwork de här senaste två veckorna än vi har gjort i hela min karriär, tror jag.
Oj då. Det var värst.
Mm, jag tycker inte om att köra fieldwork egentligen, för att jag tycker att det är jobbigt att gå och hämta diskarna.
Ja, fast det här är lite sådär, alltså fieldwork för mig med discgolf, visst det är inte det roligaste man kan göra, men det är ändå liksom ändå helt okej. Speciellt nu när vi inte fått kasta på länge. Så är det ju lite roligt ändå. Men jag tycker liksom så här, att gå och hämta, det är som inte hela världen för mig tycker jag. Det är lite som att träna innebandy också. Det finns gristunga övningar, men det är så roligt ändå, så att det där jobbiga, det glömmer jag bort. Och det är lite grann likadant här. Faktiskt. Men det är en fördel att man inte kastar så långt. Man inte går så långt. Så att, det är ju som en...
Nej, precis som att en annan kastar en halv mil.
Ja, du får det låta som att du kastar 200 meter.
Ja, jag vet, men jag gör ju verkligen. Jag tror jag har tappat 15 meter max längre.
Ja, men så kan det ju vara. Nu får jag kaffeleverans också. Det är så fantastiskt bra service. Så att det är fint.
Nej, är det frugan som är igång?
Jajamän. Men du, det här med fieldwork.
Ja.
Vad är det du kastar mest bara för att testa disk nu? Eller liksom, tänker du på någonting speciellt i det tekniska utförandet? Eller vad funderar du på?
Till jag tänker början jättemycket. Försöker göra det. Alltså, jag tycker det blir så många repetitioner. Och ju fler man gör det, så svårare att upprätthålla någon form av rätt teknik. Liksom, och fortsätta tänka på det. Utan till en början försöker jag tänka på det absolut. Liksom, och jobba mycket med höften. Vinkel jag släpper disken på och så vidare och så vidare. Men jag vet, nej, till slut så nej, jag mest är det absolut för att testa nya diskar liksom.
Ja.
Främst putter. Så jag har hittat en magisk nykastputter. Reko X. Det är en disk som folk vet vilken det är. Men ja, jag kommer inte riktigt överens med stabiliteten i vissa av dem. Jag tycker att Glowplasten K3, den slits in lite väl fort, så den blir lite understabil istället där jag hade väl haft någonting som är spikrakt. Jag hoppas att en vanlig K1 kommer kunna passa däremellan och att first run får vara den överstabila putten. För den är lite köttig, vilket är jättekul. För det har jag haft problem att hitta i mina P-Model S sen tidigare. Men det är ingenting som säger att man inte kan blanda, så att vi får se hur det blir.
Ja, just det.
Har du själv hittat någonting då? Eller hur tänker du när du är ute och kör?
Alltså nu, jag jagar höften nu. Det är det jag jobbar med nu.
Det ser betydligt mer explosivt ut för dig nu än vad det gjorde i fjol.
Ja, men jag kastar ju redan nu lite. Eller jag kastar nog lika långt nu som jag gjorde i slutet i fjol.
Ja.
Så att det säger väl något om något. Jag jagar höften och så. Det är det jag jobbar med nu. Och inte muskla iväg så mycket, utan mer jaga höften. Och försöka tänka på det och få det. Och även att få en tillräckligt stor rotation på överkroppen.
Mm.
Det är jag väldigt... Och det gör att det blir jobbigt att kasta också. För att jag tänker på momenten under... Alltså, förstår du?
Jag är helt på vad du menar. Jag har ju känt träningsverk liksom efter våra pass som vi har kört. Mycket ljumskar, mycket höfter,
ja,
och sånt.
Framförallt vänsterhöften har jag haft mest känning i.
Den du kontraherar och skjuter iväg med.
Så att det är väl bra, om man nu ska känna någonting, så är det väl bra att det känns där. Det är väl dit jag vill komma. Men i alla fulla fall så är det jag har fokuserat på mest. Inte så mycket på hur, alltså vilken. Jag har ju testat lite nya diskar. Jag har inte funderat så jättemycket på hur de, alltså vad de har för flykt och om de är stabila eller överstabila så. Utan det blir som mer, utan det tänker jag att det tar jag sen när jag börjar få ordning mer på tekniken så. Men det känns i alla fall bra. Det känns inte som att jag behöver... Jag gillar inte att säga att ta i lika mycket nu för att kasta lika långt som jag gjorde i fjol. Men det är ändå någonstans det jag måste hänvisa det hela till. Jag vet inte.
Det är mindre effort helt enkelt.
Ja, precis. Lite mindre effort. Lite mer bang for the buck, så att säga. Så det är väl det jag fokuserar på nu. Vi har ju varit iväg två gånger här, va? Vi har varit ut Eller jag har varit iväg två gånger i alla fall. Och de två gångerna är med dig. Mm. Sen tror jag du har varit ut någon eller ett par gånger själv också. Så att ja.
Puttar du någonting eller?
Nej, ingenting. Och jag börjar känna så här, oh, jag kanske måste börja med det också. För det kan man göra liksom efter jobbet medan liksom potatisen kokar eller så där. Så att jag måste jobba på det. Lite mer känner jag. Men
jag förstår.
Korgen har väl just pass tina fram nu. Den som jag la ut en bild på tidigare i vinter. Ni som följer mig på Instagram. Den har väl som tina fram nu. Mer eller mindre helt och hållet. Så att den borde jag kunna lyfta fram och ja, börja använda det den är tänkt för. Och så. Du då? Puttar du någonting?
Nej, faktiskt inte.
Nej.
Det finns som där.
Det som är så intressant idag. I fjol hade jag inte en jättebra... jag hade högre ambitioner med puttningen än vad som blev. Men det var ändå inte katastrof när jag väl började spela. Så.
Nej, men jag tror också på det. Alltså någonstans det sitter någonstans där bak i ryggmärgen. Får man igång det några veckor innan. Det är dags här nu. Men det är väl drygt en månad kvar ungefär. Tills tävlingspremiär för mig i alla fall. Uppskjuten sådan. Tänk att jag skulle ha tävlat. Alltså premiärtävlat nu i helgen. Var tanken från början.
Var det nu i helgen?
Det var nu i helgen. Det är nu i helgen det är STGPT.
Just det. Ja.
Ja, jag är ganska nöjd med beslutet att faktiskt skjuta upp den tävlingspremiären och ge det en månad till och förhoppningsvis kunna få in en runda innan. För att någonstans känns det som förutsättning för att jag ska kunna spela någonting också. Det hade inte känts schysst mot mig själv att åka iväg 120 mil och inte ha tränat.
Ja.
Och tro att man ska liksom någonstans kunna prestera.
Jag fattar.
En tävling.
Jag fattar.
Men du, jag tänker att vi ska hoppa vidare. Men först vill jag bara undra om du har sett det här kring att det faktiskt finns lite svensk discgolf att glutta på tuben numera.
Ja, det har ju dykt upp någon West Coast discgolf media.
Jajamän. Ängelholm Open var det senast. Hög representativ närvaro från mina teamkamrater i Nordic Disc Golf måste jag ändå säga. Stort att få se dem på kamera så där.
Ja, men de har ju 20 mil till tävling som är längst bort så att det förstår man ju.
Ja, det är väl så. Det är väl våra närmsta tävling.
Men det är så sjukt långt till Norrland och men vi har så nära. Konstigt det där.
Men sen är det ju också så att det ska också filmas nationella touren. Flipup.se heter de så? Eller Flipup.se någonting. Verkar i alla fall ska filma. Vilket är jättekul. Tycker jag att vi får se svensk discgolf. Jag vet inte vad som hände med satsningen som, vad heter de? Har jag till och med glömt bort nu. Förlåt Henrik Nordberg.
DGTV Play.
DGTV Play, ja. Tack. Henrik Nordberg vet att jag var med på ett hörn där. Jag ber hemskt mycket om ursäkt att jag tappade namnet. Men ja, jag vet inte vad som händer där riktigt. Vi får väl se vad som händer här framöver med de nya som kommer in på den marknaden. Men jag ville bara lyfta i alla fall att det finns att se på.
Mm. Precis. Och det är bra. Mycket bra för gräsroten framför allt. Mm. Svenska gräsroten ska jag säga.
The Swedish grassroot. Ja, men du, vi har inget körschema, det kanske märks hittills. Men vet du, vi kan ju inte låta det här avsnittet gå utan att beröra den slakt som skedde i Georgia i helgen. I årets första major. Champions Cup gick av stapeln.
Mm.
Och nej, jag pratar återigen om damsidan. För nu är det... Alltså, vi är ju inne i en... Vi har nämnt det tidigare, liksom, är vi inne i en ny era? Jag vågar nästan säga det nu, att nu är vi inne i en ny era av discgolfen. Det har skett någonstans en generationsförväxling kring vad, vilka som är liksom att räkna med just nu? Eller är helt ute och cyklar?
Jag vet inte vad man ska säga. Ja, kanske. Jag är inte typ hur gammal är Kristin Tatar?
Hon är 92, eller lika gammal som Paige. Men om man ser till, eller Paige är något år äldre, tar mig inte för orden. Men om man ser till liksom karriärsmässigt, så har inte Tatar en lika lång karriär som Paige Pierce och Katarina Allen och Sarah Hocum till exempel. Det är Ons Goggins då i så fall som är liksom kvar och visar att gammal är äldst någonstans. Men ser man till vilka spelare vi har just nu, så är det ju, det är inte det gamla gardet som vi är vana att se. Och speciellt inte på här sidan.
Nej.
Men jag menar, det som vi fick bevittna i helgen över fyra runder, där Tatar vinner totalt med 14 kast över fyra runder.
Mm. Ja, det är en slakt. Det går inte att säga något annat om.
Nej, och jag menar, då är hon ändå så här, hon gör en halvdass i runda resultatmässigt, kan man tycka, sista rundan, den är fortfarande hot round. På 300.
Ja, det är, alltså hon snittar ju nästan minus 7 på alla fyra runder, och då går hon minus 3 sista rundan. Så att
ja,
hon har ju spelat otroligt bra golf. Och jag menar, hon är nu utan konkurrens världens bästa spelare. Alltså det är ingen som ens är nära.
Nej, men nu kan vi inte, alltså nej, precis.
Det är ingen. Liksom, det gapet är för stort. Och det är väl lite som det kanske har varit här i Sverige också under ett par år fram tills i fjol egentligen, att Sofia har dominerat här på svensk mark. Men det här med alltså Kristin och hennes framfart, det är det hatten av, alltså shit vilken fin golf hon spelar.
Och hon vinner ju den här, alltså den här major tävlingen vinner ju hon på att faktiskt hålla sig på fairway. Hon är bland de bättre i fairway hits, och hon drar inte på sig några bogeys. Hon gör en eller två bogeys över hela helgen.
Ja, hon har en bogey på sista rundan i alla fall.
Ja, precis, och det är den enda.
Ja.
Och vilket är helt sinnessjukt.
Ja, det är faktiskt på den banan är det på riktigt helt sinnessjukt. Men det är väl just det här, alltså hon spelar enkelt och liksom ser till att hålla sig på fairway och ta liksom, ta det hon får, det hon inte får, spela för par. Alltså smart golf rakt igenom. Så att nej, hon, det är lite så här, man känner liksom så här, men hallå, ska det vara så här nu? Glädjen att hon vinner och att det är europeer som dominerar, absolut, superglad för det, men det är lite så här, lite spänning vill man, alltså 14, alltså hon hade ju inte ens behövt spela de sista tre runderna och typ ändå vunnit, alltså förstår du, inte riktigt, men
nej, hon hade kommit fyra hade hon kommit.
Alltså det säger någon kosmisk, hon hade kunnat spela två runder och vinna alltihopa.
Men också så här, ser man till till den statistik som är från helgen, som du är inne på, den banan, och gå bogeyfri i princip. Hon har dra på sig en bogey sista varvet. Det visar någonstans på en otrolig styrka, och ser man hur många kast hon tjänar på fältet tee to green, så ligger hon alltså på 25, lite drygt 25 kast tee to green översätter vi hela helgen.
Ja.
Alltså, smaka på den, 25 kast.
Ja, nej, det är helt galet. Helt galet.
Och det är hon såklart tog bäst i fältet på. Och ser man på övriga som också presterar, Tito Green, så är det Henna Blombros, som är där uppe och fightas. Ändå som jag tycker man har, eller man har, jag tycker att hon gör en bra tävling. Sen tappar hon ju fortfarande i cirkeln. Men någonstans så visar hon ändå på att hon fortfarande är någonstans är att räkna med. Det är till exempel inte som Evelina som tappar 23 kast på puttningen. Men däremot så är hon också uppe på, ja, knappa 25 kast tjänar hon in på fältet tee to green. Så att, ja, små detaljer.
Ja, men det är ju det, är det här som är liksom att, nej, alltså Tatars spel just nu är ju, det är hatten av. Det är bara ställa sig i honnörställning och liksom, ja, det är brutalt. Alltså det är en slakt av rang det här. Jag menar, det är en major någonstans. Alltså det är ju någonstans här, här ska ju alla steppa upp. Jag menar, om vi då tittar liksom så här, ja men Katrina Allen gör nog liksom så gott hon kan. Och så.
Ja men hon spelade bra discgolf, det gör. Ja. Men sen är det väl lite klassiskt Katrina Allen också, att hon når inte ända fram. Hon är inte riktigt där.
Nej, precis. Jag menar, ta Paige Pierce till exempel. Tee to green. Minus 8.
Vem då?
Paige Pierce.
Vem?
Exakt, vem? 29:e plats. Hon missar cash. När hände det senast?
Nej, det har nog inte hänt på jättelänge.
Alltså, nej, det är ju... Hon har ju... En riktigt dålig helg. Alltså en riktigt usel helg. Hon har 21% birdies, 50% par, 22% bogeys, 6% dubbel eller mer liksom. Nej.
Och det är någon som säger, Paige Pierce är väl någonstans van att hon ska vara bland de bästa i världen. Har du frågat mig för 1,5 år sedan? Ja, men då är hon bäst i världen. Och nu, ja, absolut. Topp 5 kan vi prata om, men det är knappt det heller. I dagsläget så som hon presterar. Resultaten talar för sig själv.
Statistik,
visst, hon har en vinst i år. Det har hon. Hon har en vinst i år. Men sen då?
Ja. Nej, det är... Alltså... Det är tidigt på säsongen, det ska vi säga. Men det är ändå årets
så kan vi inte säga. Vi är i maj snart.
Jo, men det är
liksom... De har tävlat i 3 månader.
Nu är det liksom, nu har det varit årets första major. Jag tycker någonstans här, ska du börja prestera i år så är det dags att börja steppa upp nu. Och där, alltså Paige är inte ens nära.
Nej, och jag tycker alltså någonstans, precis som vi brukar prata om Paul på här sidan, så är ju Paige någonstans Mrs. Major, som verkligen brukar steppa upp. Och vi vet hur det gick i fjol, när det var en väldigt tight fight mellan Tatar och Paige, där det avgjordes på sista hålet.
Mm.
Det är dit vi vill, det är där vi vill ha discgolfen. Men med ett annat, med samma utfall som vi fick i år, fast ska tajtare. Men jag vet inte vad liksom, är det Tatar som är så hiskeligt bra att övriga fältet inte hänger med? För jag menar, visst, hon har inte varit så här överlägsen alla tävlingar, och hon har inte vunnit alla tävlingar hon har ställt upp i år. Hon hade också en trög start, får jag nästan säga. Men just nu säger jag inte att någon ska kunna liksom ens rå på henne. Inte i de största tävlingarna.
Nej, men hon, nej, jag håller med dig. Jag är helt och hållet med dig. Och...
Men vad är det hon gör så bra? Eller så vad är det som gör att hon att hon ser så extremt självsäker ut på tee, att hon sätter i princip varenda kast och att ingen annan ens är i närheten. Vad är det som gör det? Kan du bara snälla ta mig igenom det?
Ja. Ska jag vara pretentiös eller ska jag vara...
Nej, rak och jävla ärlig.
Okej. Okay. Alltså, jag tror så här. Dels ödmjukhet i allt det hon gör.
Mm.
Kost, sömn, resor, träning och på tävling. Alltså inte sväva iväg för att du gör 5 birdies i rad, utan släppa nästa hål. 0-0. Alltså förstår du?
Ett rent jävla proffs, man tror.
Ja, alltså hennes lägsta nivå är så mycket högre än resten av fältet nu. Alltså det är ingen som är nära att ha den lägsta nivån som hon har just nu. Den är väldigt, väldigt, väldigt hög. Och jag säger så här. Övriga fältet måste ha en bättre dag än normalt för att slå henne. Om hon har en dålig dag och spelar på sin lägsta nivå. Alltså det är där vi är. Nu har hon missat pallen en gång i år, det ska vi säga. Men det är ju alltså hon är ju fortfarande där. Alltså hon varit 4 eller vad hon blev. Men hon är ju fortfarande där. Hon är med i toppen. Men när blev hon utskåpad senast?
Hon var ju där och fightades från runda två egentligen.
Ja, men kan du påminna dig själv om när det var hon blev utskåpad senast? Alltså då menar jag utskåpad att hon förlorade med typ 6-7 kast eller mer.
Tatar?
Ja. Av den som är närmast ovanför.
Ja.
Det är jättesvårt. Så här, vi har inte någon statistik.
VM 2021.
Ja.
Det var väl typ någon kom femma eller någonting sådär.
Det skulle det vara då. Men ja, alltså, nej, jag tycker att det är... Och sen någonstans också så här. Nu blir jag om möjligt kanske lite pretto, väl fel att säga. Men man tänker så här, hennes bakgrund, vart hon har växt upp någonstans, liksom hittat sporten, liksom blivit en framgångsrik idrottskvinna, men hon har blivit erkänd liksom i sitt hemland också, i Estland.
Ja, men hon är ju en superstar hemma.
Ja, för sina liksom framgångar. Och det gör ju också någonstans att jag tror att den kulturen, att lyckas på något sätt, och det gör också att hon fattar att jag måste fortsätta vara ödmjuk för att lyckas.
Mm.
Att inte sväva iväg alla jänkestyle kanske, att ja, men det du har hakat upp det på ibland, att de tror att de är så himla bra på allting hela tiden och kan allt liksom, och så sen ja. Så jag tror att det är nog en stor del i hennes framgång faktiskt, att hon är så otroligt ödmjuk i allt det hon gör, alltså rubbet, och noggrannhet också. Det är noga med vart och hur jag sover, det är noga med vad jag stoppar i mig, det är noga med träningen och vila, och liksom sociala umgänge, alltså hur man liksom, ja, men allting runt omkring. Jag tror att det är mycket detaljarbete, men jag tror att det är det som gör att hon är så otroligt framgångsrik.
Alltså jag får koppla tillbaka till lite det vi snackade med Robin om förra veckan. Jag tror att hon har liksom den optimala fördelningen mellan den mentala pressen och den fysiska pressen och allt däremellan. Har hon liksom hittat det magiska receptet på mental träning, fysisk träning, tävling, kost och det, allt det du är inne på?
Ja, uppenbarligen. Alltså, hon har knäckt koden på det. För sig, alltså för hennes det, alltså för sig själv. Alltså det går, jag tror alltså alla är olika. Jag tror att man absolut kan titta på, ja, men hur tränar hon, hur gör hon saker och ting sådär. Men jag tror att det, alltså någonstans, det är unikt för varje individ. Sen kan det finnas otroligt mycket likheter. Jag tror säkert att man skulle kunna ta, ja, men låt säga att Page Shu skulle börja köra exakt samma, alltså typ resa med Tatar, göra allting som Tatar gör liksom på samma sätt som henne, samma sak med träning, mat, rubbet, och att hon skulle börja se resultat efter ett par månader med det är jag helt övertygad om. Men det kanske fortfarande är att det är små saker som hon måste skruva på som passar bättre för henne, som inte funkar för Tatar, för att få ut liksom det maximala. Men absolut tror jag att hon har knäckt koden för sig själv i det läge hon är just nu. Sen är det klart att när de andra spelarna börjar liksom, ja, men hitta någonting och sådär, ja, men vad ska man säga, hitta sina nycklar för att bli framgångsrik, ja, men det är klart att då kanske Tatar måste säga, ja, men då måste jag tweaka lite, jag måste förändra någon, göra någon lite, jag kanske måste träna lite mer på det här, för där är jag lite svagare i mitt spel.
Men det jag har upplevt också var en styrka med Tatar hittills i år, det är att hon liksom mitt under en runda kan switcha om och liksom hitta det här, okej, det här är inte top notch idag, men vart kompenserar jag för det? Som jag var inne på för några veckor sedan här, att hon var lite tidig i sin release. Någonstans så hittar hon ju under rundan hur hon ska kompensera för det. Och det är det som jag imponeras av så mycket. Att liksom mentalt kunna bara ställa om och veta att okej, jag är off här, men så här gör jag för att ta mig förbi det och kompensera för det, för att minska skadorna. Mm. Och visst, det kanske inte räcker till vinst just den gången. Men hon är ständigt där. Topp 1, topp 2, topp 3, topp 5.
Mm.
Jag tycker att det är så jäkla fascinerande. Alltså, som du är inne på, det är en fantastiskt erkänd liksom idrottskvinna hemma. Och jag tror att ser man till världen utanför discgolfen, så är hon den som har, som folk vet vem det är hemma, utan att man liksom är inbiten i discgolf. Frågar du vem som helst i Estland, eller vem som helst, men någon som är idrottsintresserad, då känner man igen namnet Kristin Tatar.
Mm.
Frågar du någon här hemma vem Linus Karlsson är, eller vem Kat Murch är i USA? Garanterat inte liksom vem som helst som vet vilka det är.
Nej, det är nog inte samma, det är nog inte riktigt samma genomslag. Så. Och det har väl också att göra med hur stor är sporten i landet, ska sägas.
Men det är det jag menar. Jag tror inte att sporten discgolf är så mycket större i Estland än vad den är i Sverige till exempel. Men hon har ju, Kristin Tatar har ju blivit en ikon med hjälp av annat. Men hon har synts på omslag för träningsmagasin och liksom kvinnlig idrott. Alltså kvinnlig idrott har ju varit en stor ikon för, alltså i Estland. Det ser man ju, hon är med på väldigt mycket sånt.
Mm.
Och jag tror att det är någonstans där som också ligger i en vinst som gör liksom att hon är mer bara, än bara en discgolfare.
Mm.
Hon är ett jävla proffs på det hon gör och liksom hur hon agerar som idrottskvinna.
Ja, och jag tror, som jag har sagt, och nu säger jag det för sista gången, jag tror att det är ödmjukhet inför uppgiften som gör att hon är så fruktansvärt bra och framgångsrik.
Ja, jag lyssnar på det. Jag håller med. Men om vi vänder på det då, om vi ser det här, vill jag ha ditt svar, men jag vill också jättegärna ha lyssnarnas åsikter om det här. Vem är Tatars största, om man säger hot nu, liksom, vem är det som kan störa henne och rå på henne? Och jag tar gärna en motivering till det också, för jag har svårt att se någon, även om man såklart ser tillstymmelse till att ja, men här är det någon som kan rycka ifrån, men jag har svårt att se någon i dagsläget som håller över 3 eller 4 runder. Men Nicke, vem tycker du är, och som sagt, lyssnarna, skicka gärna in vad, liksom, vad ni tror och vad ni tycker och vad ni anser om liksom, Tatars dominans i helgen framförallt. Men jag vill veta vem som är det största hotet för Tatar just nu.
Alltså, om jag ska någonstans här, om man ska försöka bygga ihop alltihopa, så, alltså, jag tänker så här, en spelare som kan få ihop det i sådana fall, men det måste ju verkligen klaffa och att vattenståndet i ratan ska stå rätt till och med. Alltså du förstår det, måste vara, det är så många saker man kan, men jag tänker någonstans att det är typ Katrina Allen som ska kunna få ihop det och vara liksom hot ordentligt. Paige Pierce, nej, alltså hon känns alldeles för långt borta. Tyvärr, men det
är jag får ju någonstans bli djävulens advokat där, för jag har precis suttit och sågat henne och liksom är inne på precis det du, vad jag antar är på väg att säga. Men får jag välja en spelare eller en spelares högsta nivå, då är det ju Paige Pierce som kan vara där.
Ja, ja. Det skriver jag under på, men hon inte nu.
Men hon är ju inte det.
Hon är inte där nu, och jag tror att Katrina Allen är mycket, mycket, mycket mer hungrig än vad Paige är också. På att vinna, på att tävla, på att vara där uppe i toppen och slåss. Alltså, sen är det så här, för alltså det som är, det jag tycker är liksom Kristin Tatars kanske främsta vapen på något sätt, det är ju dels att hon är väldigt allround. Hon har bra forehand, hon har bra backhand och sådär, men jag tycker att hon kan kasta långt med kontroll också.
Mm.
Och där är inte jättemånga som slår henne på fingrarna längdmässigt med den kontrollen som hon har. Och jag säger inte att Katrina Allen har det. Hon har kanske inte den kontrollen. Men får hon ihop det så kan hon vara där och hota. Mm. Men det är just det där som jag sa tidigare. Att Tatars lägsta nivå är så otroligt hög. Vilket gör att det blir så tufft för de andra. Än om de har en väldigt, väldigt, väldigt bra dag på jobbet. Eller bra dagar, ska jag säga. För då gäller det att ha det stabilt hela vägen.
Såklart.
Och dessutom så tror jag att... någonstans så tror jag att Tatar dessutom... Blir hon pressad, då har hon ytterligare växlar att lägga i. Alltså det är det som både är fascinerande och lite skrämmande också. Vet att hon spelar på en så otroligt hög nivå just nu och utklassar sitt motstånd. Men ändå vet att hon har ju förmodligen fler växlar att lägga i också för att kunna ta de som jagar bakifrån om det behövs.
Mm. Så att, ja, nej, det är fascinerande på alla sätt och vis. Och för er som börjar bli trött på att ta runket här, ni får fan hålla för öronen eller någonting, för det kommer fortsätta, tro mig. Så länge hon är så bra så kommer vi fortsätta hylla den där kvinnan, alltså, för hon är fan one of a kind.
Ella Hansen är väl också kanske någon som, men hon är alldeles...
Det är väl min röst, Ella Hansen.
Men det är lite för djupa dalar där, över en hel helg, tyvärr. Alltså
jag försöker hitta henne i resultatlistan från helgen.
Ja, var tia i helgen.
Tia, ja.
Men om man då tittar på
bara
en som...
25 kast efter.
Bara 25 kast efter. Men om man då tar typ en som Rebecca Cox som hade 83% fairway hits till exempel mot Tatars 76 då. Ja, men det är väl positivt. Ja, men var är det fallera då? Jo, men det är ju puttningen. Det är där det havererar. Jag tror att skulle man ta alla de som har ändå liksom över 70% fairway hits och lägga in samma stats på puttningen som Tatar har, då får du helt andra scorer direkt. Alltså då börjar du ha någonting som liknar ett allvarligt hot. Men det är ju just det här med att Tatar är så brutalt bra tee to green, så att det är det löjligt. Men nu, jag känner att nu måste vi nästan släppa Tatar. Hon vinner i alla fall utan konkurrens. 14 kast före On Scoggins och hela 16 kast före Cat Merge och Katrina Allen.
Och Hayley King.
Och Hayley King. Det var tre stycken på delad tredje plats. Ja. Just det.
Jag vill bara slå ett slag också, för jag fick inte säga så mycket, Nicke. Här, känner jag. Men jag vill slå ett slag för Holly Henley, som återigen visar prov på styrka och ta en fin placering.
Ja.
Där du har tror jag sett tillsammans mer med Ella Hansen. Tillsammans med Ella Hansen så tror jag att det är hon som kan börja sätta press på KT.
Ja. Övriga så Hanna Blomroos slutar på en delad 8:e plats. Sen har vi Anniken Sten på en delad 13:e plats. Kan du säga namnet på hon som blev på samma 13:e plats som Anniken? Hennes efternamn.
Ja, men vet du, jag satt och tänkte på det heller. Hanna, och vad är hon säger? Är det Vinn hon säger? Alltså på något konstigt jävla vis. Alltså typ ett W istället för H. Jag vet inte.
Okay.
Vinn eller någonting sådär, säger de på coverage i alla fall. Ta mig inte på det nu. Jag har funderat över det själv hur man säger det. Men det är inte Hyn som jag trodde att det var först. Utan det är typ Vinn eller någonting sånt. Om man ska säga det på riktigt. Men som sagt, det är inte språkpodden. Vi överlåter det till någon annan.
En norrlänning hade sagt Hanna Höjn.
Hanna Höjn. Höjne.
Ja.
Och men du, vi hade ju svensk närvaro också.
Det hade vi. Vi hittade Amanda Lennarsson på en delad 42:a plats. Hennes första besök i USA på tävlingsscenen. På hennes stora tävlingsscenen. Hennes första major. Fantastiskt roligt och otroligt roligt att det gick att få ihop det med resa och alltihopa.
Verkligen. Häftigt. Och så, alltså ha svenska namn på den stora scenen igen. Det var länge sedan.
Ja. Verkligen. Verkligen.
Bortsett från Max, ska vi säga. Men det här var en major.
Ja. Och Paige Pierce som sagt på en delad 29:e plats, eller på en 29:e plats, ensam 29 vart hon. Hon slutar, alltså det tar emot att säga det, men alltså hon är 39 kast efter Tatar. 39 kast.
Hon snittar nästan 10 kast sämre än Tatar per runda.
Alltså det är... Usch. Är det för
det är
stora...
mer än ett halvt kast per hål. Hon är sämre.
Ja. Det är helt galet. Helt galet. Och du, en liten parentes här.
Mm.
Nu alla som älskar Discraft kommer väl hata på mig. Men är det inte lite grann så att man känner att när både hon och Paul vunnit VM på Discraft, och det har väl Page också gjort. Då? Nej, det har hon inte.
När vann Page Pierce VM sist?
2019 va?
Vem vann 2020?
2020 var inget VM, var covid.
Ja, just det var det. Ja, 2018 var ni Page, 2019 Page Pierce.
21
Allen, 22 Tatar.
Ja. Och Paul har ju sig vunnit VM, men att det ändå börjat dala lite grann där. Det säger kanske inget, men det kanske säger något om något också. Så. Men ska vi lämna FPO och hoppa över på MPO då?
Ja, har vi så mycket att säga här? Det var väl inga konstigheter förutom att... ja, när vi ändå var inne på Paul, känns det inte som... Alltså, nu topp 20 på en major. Ska vi bara släppa honom fri nu eller? Och bara, jag menar så här, nej.
Det kan jag inte svara.
Nej, Siri kan inte svara på det. Men det jag tänker är väl egentligen att vi har sett Paul nu. Ricky, han lämnade in något VO för att han hade ont i handleden igen. Jag vet inte hur det går och liksom vad det är som spökar för honom. Men någonting säger mig att vi har sett det bästa av honom också. Kan vi bara lämna dem och liksom ta det här generationsskiftet på allvar nu? Vi har Isaac Robinson, vi har Niklas Anttila, det är Eagle McMahon i topp. Mason Ford, Väinö Mäkelä är här. Och liksom, vi har europeisk närvaro i topp 10, vilket är fantastiskt. Och när Gannon Burr, som har delvis slaktat allt och ingenting, bland annat vunnit USDGC, kommer på en 7:e plats och kanske inte är så här överjävligt bra som man brukar vara. Så känns det som att vi har en ny stash med spelare som vi kan hålla högre än både Ricky Wysocki och Paul McBeth.
Ja, fast när Ricky är hel då tror jag att han kommer att vara där uppe. Men
han kommer
ju
inte vinna någonting i år.
Men han kommer ju inte att bli hel vad det verkar. Det verkar som att
det känns jävligt långdraget.
Det där fästingbettet han drog på sig. Den fästingen som... Ja, stökigt för honom.
Det är skittråkigt såklart. För han det är en otroligt fin discgolfare.
Ja.
Men ja.
Ja, det är tragiskt. Väldigt tragiskt. Alltså den utgången. Jag tycker att det är bara sorgligt att det blir liksom på det sättet som det har blivit för honom.
Ja, men det är klart det är. Man hade ju... vill jag säga honom att han blev en sämre discgolfare, höll jag på att säga. Det hade man inte heller vill jag säga, men ja, nej, det är tråkigt att det är skador och liksom skit som sätter käppar i hjulen, men som sagt, han har också sina pengar på det torra.
Ja, ja, oh ja, nej, men det har han ju. Men om vi då säger så här då, i MPO vi har Isaac Robinson som vinner hela 5 kast före Eagle McMahon och Niklas Anttila på en delad andra plats. Och sen är de ett kast före Silas Schultz. Och
som vi ska komma tillbaka till. Men jag vill bara säga det här. Andra majorn i rad som en Prodigy-spelare vinner.
Ja. Det är anmärkningsvärt.
Jag behöver inte säga så mycket mer.
Och kanske att de kan må gott utav det. Prodigy efter allt blåsväder som har varit.
Ja, men är det discgolfvärldens mest hatade märke?
Nah, det finns väldigt många märken, så det vet jag inte om det är. Alla, av de, om man ska säga, av de lite större märkena så är det definitivt.
Mm. Lite oförtjänt.
Ja,
med tanke fast... på att man ändå sitter på Will Schusterick som är discgolfvärldens kanske finaste spelare.
Ja, men ja.
Där. Ja. Jag säger det för jag vet vad du ska komma in på med Silas Schultz snart. Men Will Schusterick, där har vi världens finaste discgolfteknik. Tack för mig.
Tack för mig. Hej. Ja, nej. Men jag tänker väl dels för att koppla tillbaka till det här, att vi har en generationsväxling här också, absolut, det tycker jag. Men samtidigt så här, dels så vi nyper oss ju själva i armen titt som tätt att vi håller på med det här poddandet över 3 år. Det är en sak. Och man måste också tänka att när vi började med poddandet, då liksom säga, men då pratade vi med en upcoming Brody Smith i början när vi började podda till exempel. Han skulle växla över till discgolf, för det var det som var liksom grejen. Alltså det är ju, jag tycker att det har varit så fantastiskt roligt att vara med på den här resan hittills av allting som har hänt med covid, piss och skit och kines, ja, allt det där.
Skit och piss och kines.
Nej, jag ska inte vara sån. Men alltså du... Det är ju en sak. Men det har ju, å andra sidan har det kommit någonting positivt ur det. Med att det har, discgolfen har fullständigt exploderat. Vilket är fantastiskt roligt. Och även då ur det här så har det då kommit upp. Men däremot så här, Isaac Robinson och hans bror. Det är inte så, det är inga spelare som har börjat spela 2017 om man säger så. Utan det pratade de om under livesändningen på finalrundan. Att deras pappa styrde runt dem innan de ens kunde gå i barnvagn på discgolfbanan. Och så fort de kunde typ stå eller knappt innan dess så fick de en disk i näven som de fick kasta omkring med och grejer. Så att de har ju hållit på hela livet mer eller mindre. Men däremot så var han väl ändå lite förvånad över hur fort det hade gått på slutet. För framförallt Isaac då, hur liksom hans spel har växlat upp och sådär.
Det är ju han, alltså... Han gör så mycket fint med sina putters.
Ja. Ja. Verkligen.
Och vi ser här också en dominans tee to green. Han tar dryga 23 kast.
Mm.
Både med 58% birdies och puttar också väldigt, väldigt bra. 94% i cirkeln.
Mm. Jo. Det är det som är, och det är sådana där saker som liksom blir avgörande egentligen. Det är en spelare som knäpper honom på näsan när det kommer till birdies, och det är Silas Schultz.
Kan du bara ta det nu då? Vad är det som är så speciellt med honom?
Ja, men alltså, kolla in hans teknik på tee, alltså hans kastteknik. Alltså, Schusterick, väldigt fin, och den älskar man. Den är, men Silas har lite mer...
Jag skulle säga att han är en kompakt... Han har en kompakt, likadan form som Casey White.
Ja, fast...
Kompakt och explosiv Casey White.
Ja, fast Casey White är ju mer som en bergsget som trippar fram på hällarna innan han kastar. Det är ju inte ens, nej, Casey White var en ful jämförelse. Det var att dra han i skiten ordentligt. För Casey White har ju en fin form för uttaget. Nej, men alltså, kolla in hans teknik. Ni som vill se post-coverage, gå in och kolla och se när han kastar. Det är
nu
duger det
med post-coverage.
Ja, men gå in och titta på någon halvdassig, pixlig livesändning, eftersändning, det duger ju inte. Och jag har sett att det har kommit ut lite skit om det där, att de hade så dålig täckning på banan.
Ja, visst hade de det? Jag trodde inte det var mitt internet som var dåligt, men det var fan deras fel.
Nej, det var tydligen. Och då sa de, ja, det är lägre standard än vanligt, vi ber om ursäkt för det. Ja, det är väl... hjälper inte mig här och nu när jag får sitta och titta på Nintendo 8-bitars. jo, precis. Nej, men i alla fall, hans otroligt fin teknik. Jag tycker att det finns mycket att lära av den. Och han, det är en fröjd för ögat faktiskt. Så där. Sen han gjorde en fantastiskt fin tävling. Han verkligen forcerade. Han låg minus 9 efter 10 hål, eller minus 8 efter 9 hål kan man nog säga. Han höll i det fram till typ hål 12, 13, 14 någonstans där tror jag. Vi ska kolla så inte jag sitter och hittar på här. På finalrundan så höll han i det fram till hål 12. Han gjorde par på hål 5. Men sen var det resten birdies fram till hål. Så att han låg minus 11 efter 12 hål. Och han hade dessutom han höll på Asa också. Ett hål där. Och det var hål, jag tror det var hål 11 han höll på Asa faktiskt. Där var han i kedjorna. Och så. Men sen då hål 13 par och sen gjorde han boogie boogie på hål 13 eller 14-15 och då var det som över där. Då stagnerade det lite grann. För honom. Och det förstår man ju. Alltså att det skulle ta stopp. Men det var spännande tävling var det faktiskt. Fram tills att han tog paret på hål 13. Då var det som att nu är det kört. Han hade behövt fortsätta plocka de birdiesarna för att kunna krypa närmare.
Vi har ju en gemensam nämnare här på här sidan också. Och det är ju att väldigt få bogeys är det som krävs för att vinna den här tävlingen.
Mm.
Har du som Silas har 60% birdies, spelar ingen roll när du har 13% bogeys heller. Så att...
Nej, exakt. Det är det som är. Och jag menar, tittar du då på... Han får stryk av Eagle med ett kast och Antilla också. Men Eagle hade bara 49% birdies.
Mm.
Och Antilla hade 56%. Men Eagle håller ju nere bogeyserna. Det är det som är hela grejen. Att han håller nere dem.
Jag ska vara lite småelak nu. Någon som inte höll bort bogeyserna heller. Det var Josef Berg. Men han gjorde heller ingen dubbel eller värre.
Nej, det var väl det han tog med sig från här.
Ja, men det tycker man ska göra. För någonstans, som vi pratade om innan, så är det... Den här banan har tänder. Och det är ingen som går härifrån bogeyfri på här sidan. Och jag tycker någonstans att visst... Mycket bogis, men han var inne på det själv, Josef, efter första rundan där också, att liksom mina scrambles gick jag för och jag nöjde mig inte med par utan jag ville mer.
Mm.
Då är det oftast priset du får betala. Men jag tycker någonstans att han ändå kom undan med heden i behåll, att det är inte många som klarar sig med bara bogis på skåkortet heller, blandat med birdies och par. Utan det är väldigt många som har mörkt orange. Eller värre också.
Ja. Nej, men absolut. Han snittar plus en per runda över här. Och jag tycker inte att han ska må dåligt. Jag tyckte de pratade om att de trodde väl att par ratingen var någonstans runt 1000. Jag har inte tittat på PDG och vad den landade på till slut. Men jag tycker att de pratar om 1020-1025 någonstans.
För Josef ska väl också hem direkt nu. Han ska inte vara kvar och spela någonting mer, som jag förstår då.
Nej.
Och så är det PDG och...
Tommy är alltid nöjd.
Och för er som hör brus i bakgrunden så är det min tvättmaskin. Jag har inte flyttat än och jag har fortfarande problem med att hitta en lokal där jag kan podda.
Vi ska se här vad Josef... Han gick inte någon runda över 1000. 993 var högsta.
Okay.
Jag vet inte vad det var för par på banan. Det var 63
va?
Nej. Josef gick ju plus 4. Han gick 68, 67, 66, 67. Så det lär 66 lär paret ha varit.
Jaså.
Nej, 66 borde det ha varit.
Ja, par 66. Ja.
Mm. Och tittar man liksom på skårorna så ja, finalrundan 992.
Strax under 1000.
Ja.
994 runda 1.
Precis.
Ja.
Och tittar vi då på Tatar till exempel, hon gick 1025 första rundan.
Alltså så jäkla
häftigt. Ja. Ja, det är häftigt. Tror att hon blir först över 1000.
Vad är hon just nu?
987.
Det är en bit kvar ändå alltså. Ja. Jag vet inte. Ja. Jag får jag ska hålla tillbaka lite grann på hyllningarna, så tror jag inte att hon kommer över 1000.
Då och kräver det 1010 över helgen.
Oh, men
eller 1009,75. Men det är just det
som ska till när man kommer upp mot de siffrorna, så det
ja, är... så det är det. Hon måste ju ligga god bit över 1000. Eller en god bit, men hon måste ju ligga stadigt över 1000 över ett par tävlingar för att knapra igen de där poängerna liksom.
Jo. Men man ska aldrig säga aldrig. Är det någon så hoppas jag väldigt såklart att det blir hon.
Ja. Men hon cashar in 8,500 dollar i alla fall. I runda slängar.
Tackar.
85 000 kronor. Och Isaac Robinson drar in hela 14 000 dollar. 145 000 kronor. Så det är ju fint.
Med detta sagt så kan vi tro att det spelar lite helgen. Det är det ju inte. Vi spelar discgolf både i USA och i Sverige. I Sverige så börjar Swedish Disc Golf Pro Tour med Skåne Open, och i USA så ska vi spela Jonesboro, en trevlig tävling som går fredag, lördag, söndag.
Mycket.
Och ja. Ricky Wysocki är anmäld. Jag hoppas att vi får se honom starta.
Ja, det hoppas jag också.
Mer än så kan behöva inte säga. På de sidan så är det Kristin Page, Katrina Missigan och Hanna Blomros som vi kommer kanske få se mer utav.
Mm.
Det hade varit kul med europeiskt, med finskt på pallen här.
Mm. Alltså Jonesboro, nu måste vi backa bandet här. Vilken bana är det vi snackar där? Vad har den för signaturer?
Disc Side of Heaven.
Ja.
Där Paul har gått 18 under, va?
Just det.
Så trevlig bana, kul bana.
Ja. Jag ser vad det finns för bilder att titta på den här banan. Det tycker jag är fint med judisk, att det finns lite bilder. Ja, men just det, nu är jag med på vilken bana det är. Det är ju där de har en par femma år 16 när de kastar över vattnet in mot korgen och det tror jag. Ja, men det här är ju en fin bana, fin miljö och gött, god tävling titta på. Det är ett riktigt fint starthål också. Och där det var ett särspel mellan Paul och Calvin här om året. Det var väl i fjol, va, tror jag, när mattan gav sig på tee så Paul kastade snett och vint och Calvin parkade håret.
Mm.
Tror jag.
Men du?
Ja.
Det ska bli fantastiskt kul att få följa svenska storpremiär, får väl sen ändå säga, en av de större tourerna Swedish Disc Golf Pro Tour sätter igång. Anders Svärd ska göra debut i år. Eller premiär. Och Josef Berg tillbaka flugen. Hoppas att jetlagen har hunnit lägga sig. Men han är anmäld. Henrik Hagman, Christian Splid och våran kompis Carl Falk. Sen får jag ändå höja ett varningens finger för både Hugo Fröjdlund och Gustav Dahlén. Och även junioren Hjalmar Fredriksson. Det är fina namn på den här startlistan. Jag hoppas att det blir en tight fight. Och någonstans så hoppas jag ändå att Svärd bara spelar av det här.
Mm.
Bara visa, gammal älst. Går ut och kastar lite PDs, lite P2 så vinner de med 8 kast.
Nog med förslag.
På de sidan har vi Sofie Björlycke, Hanna Jansson, Jenny Larsson, Emma Altin, Elina Vilnersson och Julin Halvarsson. Intressant startfält.
Mycket.
Vad tror vi? Vad tror vi? Vad tror vi? Alltså, så här, var står du? Ja, vi har ingen Amanda med, vi har ingen Elina med. Vi har ingen Minna med, har vi inte.
Oj. Ja. Jag vet inte.
Nej, det är, jag är jättesvårt. På Kalle Falk. Det är jättesvårt.
Vem hejar du på? Jag hejar på Kalle Falk.
Carl vet att jag älskar honom, men jag måste vara lite hemmablind här. Jag hejar på Gugge Dahlén.
Okej, och i FBO då? Vem hejar
och
på
så där? Har jag en liten bubblare i Hugo här också.
Ja, i FBO då? Vem hejar på där?
Elina Vilnersson. Jag hoppas att hennes framgångar ska fortsätta på det spår hon är inne på just nu. Kul med hennes vinst i MA4 var det va? Sist.
Ja, precis.
Och nej, jag håller på Elina.
Oj, oj, oj. Ja. Vad ska man säga då? Det är ju... Ja, det är alltid det här med...
Det är vad det är.
Det är vad det är, va? Det kommer ju att bli en vinnare hur vi än vänder och vrider på här, va?
Vi har en polack med i startfältet också, säger jag nu. Från Disc Golf Warszawa, Pavel Kowalczyk. Han här är jag på, NPO.
Kowalczyk?
Ja.
Är han skidåkare? Pavel, det är någon skidåkerska, tror jag.
Kowalczyk, ja.
Ja.
Jo, men Pavel Kowalczyk, han är discgolfare och kommer från Warszawa. Han hejar jag på.
Ja. Jag säger väl att Jenny Larsson vinner.
Ja. Alltså det är många satan. Jag var ju anmäld till den här tävlingen. Det hade varit jättekul att liksom få mäta sig med de här namnen. Men det är ändå Johan Gärish har vi där som har liksom rivstartat den här säsongen med att anordna event efter event efter event nere i Skåne och de södra delarna av vårt avlånga land och liksom gett skåningarna en, han har ju gett dem liksom möjlighet att bli bra, känns det som, på att tävla genom att göra allt det här som han gör.
Ja, han är duktig. Han är duktig, ja. Johan. En annan Henke Söderlind. Vad har det tagit åt han? Han brukar inte tävla förrän i juni tidigast.
Nej, och han hörde faktiskt av sig till mig redan i februari och frågade om jag ville ha skjuts.
Det var snällt av honom.
Ja, det var jättesnällt av honom. Men ja, ska inte glömma Isak Andersson heller.
Nej, det är många namn. Melke Molin är med också, det är fint.
Får jag säga vad jag tror, vem jag tror vinner?
Ja, fara.
Ah, Hjalmar Fredriksson.
Ja, jag säger att det blir...
Jag sitter och skruvar på mig så här, för det, jag tycker det är så jäkla svårt. För det är så många namn här. Man vet inte liksom, vart har man Henke Hagman? I mars, april är det.
Jag tror att det blir särspel mellan Henke Hagman, Kalle Falk och Christian Hjalmar Splid. Fredriksson.
Det hade varit någonting.
Det är vad jag tror.
Ja, men du, vi har ju lyckats fylla den här timmen också med både det ena och det andra. Mest onödigt skit skulle jag vilja säga, som vanligt. Men det är alltid trevligt att surra med dig, Nicke. Det är kul att få utbyta tankar och berätta gamla historier och förklara vad vi gör tillsammans.
Verkligen. Verkligen, som man säger.
Verkligen.
Verkligen. Ja, men hörni, nu har vi fyllt en till timme åt folk som förhoppningsvis har lyssnat. Och ja.
Vad tar du med dig från dagens avsnitt, Micke?
Att det är bra med körschema.
Tycker du det? Jag tycker vi gjorde det ganska bra.
Alltså, vi gör det bra, men det blir ostrukturerat. Alltså, och det, så får det vara ibland. Det får vara lite kaos. Bara för att det ska vara att det är ordning betyder inte att allting är bra. Ordning behöver inte per automatik betyda bra. Det kan även vara, kaos kan även betyda bra.
Det kan vara ordning, men det måste vara ordning och reda.
Jag
tar med mig att vi har haft två färska svenska discgolfare, eller färska, två svenska discgolfare över på amerikansk mark och deltagit i en major. Jag tycker det är fantastiskt coolt. Stor eloge både till Josef och Amanda att ni tog er dit och att ni deltog med bravur. Riktigt kul att se. Bara välkomna hem igen och visa övriga svenskar vart fanskåpet ska stå nu.
Ja, exakt. Jag håller med. Till 110% som alltid. Det är sällan jag som jag inte tycker som dig. Eller ibland gör det. Men ja.
Bra. Tack till dig, Nicke. Tack till dig som lyssnar på det här. Och hoppas att du fortfarande hänger kvar efter våra snart 3 år bakom mickarna. Snart 3 år. Drygt 3 år.
Lite mer än 3 år.
Lite mer. Stort tack till våra patrones som hjälper oss med donares. Och fram tills nästa vecka, vad gör vi inte, Nicke?
Vi kastar inte kedja ut!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.